Peter.
Hallå, hallå, ja. Hej, hej. Jajamensan, ja.
Ja, jag sa ju in den här Smash. Det var det första, liksom, första gången jag lärde känna dig, kan man, eller?
Ja.
Men
jag var ju skådespelare då. Ja. Jag var ju ung skådespelare då. Det var ju när jag var i slutet på 25-årsåldern då.
Mm.
Spelade vi in det ju med Måns och Herngren och Hannes Holm då ju.
Mm.
Det var en SVT-dramaproduktion där jag spelade lite bonn-tenniskille då, va? Jajamensan. Med sådana hockeyfrilla och sånt.
Mm-hmm. Och hårband.
Då var det fanns inte så mycket tv-kanaler på den tiden. Så de som, när man var med i tv så blev man ju direkt lite känd.
Mm.
Och sen så skulle man ju då ut på lite diskotek och sånt där och vara den här figuren Sigge som jag var då. Men då hade man liksom ingenting att göra när man var själv. Så att, ja. Men sen så har jag varit med i lite andra tv-sammanhang ju då, ju så där lite fram och tillbaka. Ju. Ja. Jag brukar säga att jag är väl någon slags pendla mellan B- och C-kändis.
Mm.
Så är det ju. Sen har man ju gjort stand-up-medverkan och sådär också i tv och sådär. Liksom. Ja. Mm. Men då har du sett lite stand-up-grejer på YouTube och sånt kanske. Ja, jo, jo. Så blir det ju.
Ja, några stycken. Alltså, du har ju en otroligt bred repertoar, verkligen. Alltså, du gör ju ganska mycket.
Ja, jag är ju lite allkonstnär. Mm. Men det är ju inget ovanligt nu för tiden. De flesta är ju allkonstnärer.
Mm.
Alltså, de är ju... De flesta konstnärer jobbar ju med bild och ljud och gör musik och allting. Och sådär. Ja. Jag skulle gärna vilja hålla på med... Vara ännu bredare.
Mm.
Alltså, jag skulle vilja kanske designa grejer och sådär. Du vet, designa... Mm. Tapeter eller tyger eller vinglas eller vad som helst liksom. Ja,
det kommer säkert.
Ja, det får man hoppas.
Mm.
Nej, men så de flesta som håller på med artisteri eller skådespeleri så är väl ganska allkonstnärliga nu för tiden och har en ganska bred verksamhet. Så är det ju.
Mm.
Det är inget fult längre att försöka överleva och vara lite kommersiell.
Mm.
Det är ju inget fult nu längre. Mm. Men det var det lite grann för 30 år sedan sådär. Mm. Eller 40 år sedan ännu värre, va?
Mm.
Jo, vi lever i ett helt annat samhälle än för 20 år sedan. Mm. Det är märkligt just att samhället förändras totalt på så kort tid.
Mm.
Jag skulle själv vilja göra sån här tv-produktioner så som du gör, det här modiga människor då, om man hade gjort man har inte riktigt ork.
Ja, men det är
jag skulle vilja vara i din situation och intervjua intressanta människor.
Mm. Mm.
Men då ska man orka det.
Mm.
Och du får ju hjälp med tekniken här av dina kompisar och halvsläkt. Helsläkt blir det ju.
Ja, det är ju faktiskt...
Din brors
son.
Ja, precis. Ja. Så ja. Du har träffat han när han var liten pojk.
Yes.
Ja. Hur har han tagit sig?
Jag tycker han har tagit sig bra. Han är jättebra människa.
Och din bror är nöjd med honom också.
Ja, han är mycket nöjd. Mycket nöjd.
Ja, men det betyder väldigt mycket i en människas liv om man ens barn inte lyckas. Behöver inte lyckas, men bli stabila.
Mm.
Va? Att försörja sig själv och så. Jag har ju två vuxna barn som är i 30-årsåldern. Och de är man ju så tacksam för att de försörjer sig själva.
Mm.
För jag kan inte hjälpa dem. Sådär, va? Så att livet är lustigt sådär. Men att vara någon slags B- och C-kändis, det gör ju att man får tillfälle att vara med på en sånt här samtal.
Ja, och fantastiskt att du faktiskt kommer hit. Du
ja, men man får mycket erbjudanden, så här, olika poddar och sånt. För det finns så mycket poddar, va?
Mm.
Oj, 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 oj. Det är ju hela marknaden. Det är hur mycket poddar och filmpoddar och vloggar och allt vad det kallas. Så man får hela tiden erbjudanden. Så man får försöka sålla lite sådär.
Mm.
Och kolla upp dig lite grann då i dina samtal och sådär, va? Så då tänkte jag, ja, men det kan ju vara bra också att nu när vi är här på Sigtuna stiftelsen som är sån... lite unik och historisk plats. Sådär. Mm. Det präglar i vårt samtal idag.
Ja, men det är klart det gör. Det är klart det gör. Och där fick ju jag också en push av din konstnärliga ådra och alltså din professionalism. Du har ju gjort det här länge.
Jo, men jag har ju varit här också. Och jag har haft samtal på SVT. Då var vi här och hade... Det var någon astronom i han på Uppsala universitet. Jag kommer inte ihåg hans namn nu, men det var ett samtal om Gud.
Mm.
Att han som, det hette ju Nyfiken på Gud. Och då var samtalet här i biblioteket om... fan är han heter, det är ju dåligt att inte man kommer ihåg det. Han är ju känd, han är ju stor. Mm. Han är ju astronom då och de har ju forskat på rymden och stjärnorna och sånt där. Och då ska man ju hålla sig till det här med Big Bang-teorin. Mm. Men han är ju lite grann så där som Einstein då, att Gud spelar inte tärning med slumpen och sådär. Att det finns ingen slump, att det är så organiserat i universum.
Mm.
Det finns en matematik som är på något vis gudomlig. Så han har ju valt att ta ställning lite grann för det andliga och religiösa i universum. Så här. Trots att han då borde vara kanske vetenskapligt ateistisk. Dumt, jag inte kom på hans namn, men vi kan, lägga in det här. Ja. Peter pratar om.
Ja. Ja, nej, men jag har faktiskt kikat på den. Vi har kollat på dina de här samtal med Gud.
Jaha, ja.
Ja.
Ja, det är ju några av dem som är lyckade ju.
Mm.
Det var ju väldigt spännande. Men där kan du se, apropå det här med Smash och vara med i TV och sådana här sammanhang och vara ståuppkomiker och kändis.
Mm.
Då när jag skulle göra det här tv-serien Nyfiken på Gud som programledare och åka runt och göra intressanta samtal om deras gudssyn och finns Gud överhuvudtaget och varför tror man på Gud som vetenskapsman och bla bla bla.
Mm.
Och den här klassiska frågan, tror du på Gud, då ska man ju säga tillbaka, men vad är Gud för dig?
Mm.
För alla har ju olika gudsuppfattning. Mm. Är det en gubbe i himlen eller är det en kraft eller vad är det för någonting? Mm. Ja, och då tänkte jag så här, oj, nu kommer jag få mycket stand-up-jobb.
Mm.
Nu kommer jag att få mycket jobb som komiker, för jag kommer synas i TV.
Mm.
Jag har aldrig haft så lite jobb som då.
Mm.
Därför att då blir man stämplad som djup på något vis. Va?
Mm.
Och då en komiker ska bara vara en clown till kaffet. Va?
Mm.
Det ska ju bara vara roligt. Den här människan då, han är ju vegetarian och ja, det redan där var lite spooky. Här sitter vi och äter kött och så ska vi ha någon komiker till som uppträder på vårt företagsfest. Jag läste en intervju med honom att han är vegetarian.
Mm.
Jag har aldrig sagt att jag är emot jakt och sånt där.
Nej.
Och jag säger att ett litet familjedrivet jordbruk, om de har välskötta djur och sånt, så måste de ju få ha det och sen äta det och de är i samklang med naturen, va?
Mm.
Men det blir ändå sådär spooky för den som ska boka en komiker om han dessutom då är någon slags djuping på Gud. Och vi har ju troende här på företaget.
Mm.
Vad ska de tänka då om han börjar snacka om reinkarnation kanske när han uppträder och sånt? En komiker ska bara vara en clown, en fjant som du bokar och som du skrattar åt och sen tack och hej, va?
Mm.
Det ska helst vara politiskt korrekt som det heter idag, va?
Mm. Ja, men allt är politiskt korrekt.
Ja, det är verkligen så här ängsligt nu för tiden när du ska boka artister och sådär.
Mm.
Och jag kan väl säga att jag brukar säga att jag har ju slagit spiken i kistan på mig själv på det viset att jag har grävt min egen grav.
Mm.
Genom att tycka för mycket då.
Mm.
Kanske lite modiga grejer, prata om modiga grejer och prata om sånt som är kanske lite djupt och allvarligt.
Mm.
Så är det ju, va?
Mm. Men det är ju därför vi ses.
Ja, precis. Så därför tackar jag för att vara med här. Det är ju intressant. Man är en av de här modiga människorna då. Enligt ditt sätt att se på det. Men sen finns det ju andra som tycker att han är ju bara en idiot, den här Peter Wahlbeck. Va?
Mm.
Så är det ju hemma i Halmstad.
Mm.
Antingen man riktigt ser på vissa människor när man möter dem sådär. När jag går på gatorna i Halmstad så riktigt kan jag se hur en del människor tycker illa om mig.
Mm.
För att de har vuxit upp med mig, de har läst om mig, de har hört någonting om mig. Mm. De har hört sladde.
Mm.
Sen finns det andra som, de man ser deras anlete, de skiner upp lite, va? För den människan har man tillfört någonting kul, någonting levande, va?
Mm. Alltså jag tänker också, du pratar om att tänka och vara djup. Så tänker jag också att en person som bara bestämmer sig liksom och boxar in en annan människa för någonting. Den personen gräver ju inte särskilt djupt, utan då har man liksom stannat av.
Nej, men det där är ju väldigt viktigt det du säger nu här, att det där är ju någonting som man ska säga till alla människor, att man måste vara nyfikna och öppna för förändring, va? Och det ska du veta att jag många gånger har hört också så här: åh, du uppträdde på vårt företag och jag läste någonting om dig och jag såg någon podd med dig och jag har ändrat åsikt om dig. Det händer ibland. Jag trodde inte du var sån, du var sån och sådär, va. Men sen har man ju själv, man har sig själv att skylla också, för att man har gjort mycket dumma grejer, va. Ja, men när man var i 20-årsåldern och var med i tv, olika sammanhang, olika reportage, jag har varit med så mycket i små skvättar både här och där, va. Och då har man sagt dumma grejer och man har gjort dumma grejer och jag var ju med i en sån här Robinson, kändis Robinson.
Det visste jag faktiskt inte.
Jo. Det var så här danska kändisar, svenska kändisar och norska kändisar då. Så var jag med där, va. Jaha, och det var ju inte så många svenska stora kändisar som skulle få vara med, som tackade ja. De fick inte ta på. Så den som var störst i vårt gäng, mest känd, det var ju han Frank Andersson, brottaren. Men så var det ju rakt stigande ned, egentligen bara mediokra kändisar. Jag var väl kanske på, jag var nog kanske på andra plats. Så var det någon som hette Tilde Fröling som var på tredje plats. Om man nu ska säga så, för vi var fem stycken, va. Så det var inga stora kändisar. Först var det snack om att Björn Borg hade tackat ja. Men så tänkte jag att jag tackade ja just för att Frank Andersson tackade ja. För att Frank Andersson känner jag lite grann sen innan, han brottaren. Och han är en väldigt karismatisk och mycket udda person. Och jag tänkte att det kommer bli galet att vara med honom på en sån ö i olika tävlingssammanhang. Och det blev det också. Men där gjorde jag ju bort mig, för att jag sa i de här synken. Det heter ju synk. När de intervjuar någon så ska man ju då. Det är ju sån här mobbing-tv. Där du ska säga taskiga grejer om den andra. För att annars blir det ju ingen drama på något vis. Så de klipper ju ut. Så jag framstod ju som ett svin där, rent ut sagt. Och det hade jag ju med mig långt efteråt då, vad jag tyckte och tänkte om andra deltagare. Och ja, så man ska akta sig för och man ska spela med i det elaka spelet och i de här sammanhangen då, som blivande kändis, bara vara god. Du tar han Benjamin Ingrosso. Alltså den killen, han är ju genomgod. Och han har ju varit smart. Han har ju aldrig sagt någonting dumt eller fel eller elakt om någon. Han kommer ju bli miljardär innan han är 60. Han kommer att få ge ut eget vin. Han kommer att kunna köpa och handla med fastigheter och allt möjligt, va? Om nu målet är pengar, det är bara som ett exempel, va? Håll dig på mattan och spela snäll. Säg aldrig någonting dumt. Och man behöver inte säga någonting dumt om någon annan heller. Om inte man tycker någonting. Men jag tycker ju att en del människor är ju ganska förljugna. Och utnyttjar lögnen för att komma åt makt och sånt där. Och det är ju hyckleri, va. På så många olika plan. Och med allt vad det gäller, vad som sker i samhället. Med mat och invandring och infrastruktur och utbildning och allt. Så är det så mycket hycklare. För de håller sig inte till sanningen. De använder lögn för att komma åt makt, va. Så är det ju då. Så det finns så mycket att säga om allting då. Det är väldigt roligt med sådana här samtal. När man får komma till tals lite grann, va.
Men det låter ju inte som att du ångrar dig, men jag vill ändå fråga så här, ångrar du då? För jag menar, du kanske själv hade kunnat sälja vin och vara miljonär, till och med miljardär, vad vet jag?
Ja, det är en bra fråga, för att det är klart man gör. Vissa saker ångrar man ju att man har gjort och sagt och så, för att det har man ju fått försöka rädda sen då. Eller ja, man kanske har varit berusad, gjort dumma grejer, det ångrar man ju definitivt. Men stora livsval har man ju inte ångrat. Att vara artist och konstnär, det är ju ingenting man ångrar, för det är ju det enda du kan på något vis. Sen inser man ju när man blir äldre att du kan försörja dig på det. Du kan försörja dig på din begåvning eller din hobby, och så sätts det i system. Att man skaffar företag och försöker överleva, så är det ju inget man ångrar. Men man ångrar ju kanske att nu på gamla dagar så kanske man ångrar. Jag skulle nog kanske satsat på en politisk karriär. Mm. Det skulle jag ju nog gjort på något vis. Och då hade man ju tillfört samhället någonting bättre på något vis. Va? Men sen kan man inte... Sen ångrar man ju inte egentligen i princip heller att man säger att det finns just lögnare.
Mm.
Som utnyttjar lögnen för att behålla makt. Och det har ju SOS, jag kan säga rakt på sak, jag tycker SOSarna visar mer och mer att de är beredda att ljuga om vad som helst för att behålla makten.
Mm.
Och det är ingen bra. Det tycker jag är oärligt.
Mm.
Och det ska de höra. Och det ska folk också, du tittar tillbaka på deras historia med alla det här IB-affären.
Mm.
När det partiet skapade en CIA-organisation i Sverige för att nagla fast folk med olika politiska åsikter. Och de kommer undan med det.
Mm.
Politiker kommer undan med det hela tiden och hävda saker och ting. Han är rasist, de brunsmetar och förnedrar andra och får opinion och obildade människor med sig som inte kan tänka själva och ta ställning själva med sig. De utnyttjar andras svaga intellekt. Mm. Precis som vi har grönsaksodlare som använder i Amerika och överallt i hela världen människor från fattiga länder som billig arbetskraft. Mm. Det är det jag menar, att här måste vi måste prata om, vi måste gå rakt på sak, tycker jag då, och vara modiga och säga att det där är fel.
Mm.
Det där måste vi stoppa. Och det kan man ju egentligen som politiker, om man inte är korrumperad, så kan man göra väldigt mycket nytta där som politiker då, på EU-nivå och allt vad det nu är, va?
Men frågan är om det finns så många icke-korrumperade.
Jo, det är klart att det finns. Ja. Det finns ju folk som inte är korrumperade. Men om du tar EU-politik nu på hög nivå. Kolla de här lastbilstrafiken på vägarna.
Mm.
Som bara ökar och ökar och ökar och ökar. Samtidigt som alla snackar om miljö.
Mm.
Förstår du vilken dålig miljö det blir med alla de här däckslitaget och vägslitagen och dieselskatt. Men då är det dieselskatt och så håller de på att snacka fram och tillbaka då. Istället för att skicka gods på järnväg och sen låta lastbilar i närområdet köra ut varorna. Det har de snackar om sin miljö då, va? Då går de här lobbyorganisationerna in.
Mm.
Och så går det in och så hamnar det på politisk nivå. Ja, men vi måste ju tillverka Scania lastbilar annars kan vi inte få skatteinkomster till samhället. Och sen blir det hela tiden den här pyramiden där allting ska slim. Vad du än tittar på.
Mm.
Vad du än tittar på. Matproduktion, läkemedelsindustrin, klädindustrin, allt. Min dotter, hon har jobbat inom klädindustrin.
Mm.
Hon möter inte konstnärligt utbildade chefer som hon själv. Mm. Utan hon möter ekonomer. Mm. För att hela tiden ska allting slimmas, organiseras och det ska bara bli den här toppen av pyramiden där man ska tjäna pengar till aktieägare och så håller det på så fram tillbaka, va? Och så säger jag, ja men du generaliserar, ja det gör jag. Jag generaliserar för att komma till poängen.
Mm.
Att vi kan inte ha det här struktursamhället där allting bara handlar på att tjäna pengar på att de i toppen på pyramiden ska bli ännu rikare.
Mm.
Se nu vad som händer med den här coronaepidemin då, eller pandemin, va? Det är ju helt fruktansvärda pengar som de här. På ett år så har då de här 3, 4, 5 olika läkemedelsföretagen som finns skapat ett vaccin. På 7-9 månader kommer man fram med som miljarder människor då ska ta då, va? Då tänker man så här, vad är sannolikt? Man måste alltid fråga sig som människa, vad är sannolikt? Är det sannolikt att de här vaccinerna och hela den här, är det sannolikt att det bara uppstått av en slump, att det här viruset har spridit sig? Då bör man ju tänka så här, då är du konspirationsteoretiker. Mm. Om du hävdar kanske att det kanske finns en plan eller någon ekonomistyrning i det här.
Mm.
Att vi ska lägga ner småföretag.
Mm.
Och att alla ska ta det här vaccinet, va? Vi snackar ju gastronomiska summor som vi skattebetalare i alla EU-länder ska betala bara räntan på.
Mm.
Så det är ju helt vansinnigt.
Mm.
Ja, det är det jag menar, att nu pratar vi så här lite löstryckt fram och tillbaka. Mm. Men det är lite grann så, det är lite grann det jag pratar om här, va?
Mm.
Den här globalistkapitalismen.
Mm.
som vänstern. Mm. Vänstern. De var ju mot imperialister. Mm. Men vänstern arbetar ju tillsammans med globalister nu. Och gör att människor blir mer och mer inmålade i gränden. Där de inte får komma till sin rätt och självförverkliga sig som andliga varelser. Mm. Som en människa med fritänkning och sånt. Utan, nej, det är inga sådana reformer. Man pratar inte om sådana reformer att man ska ha 6 timmars arbetsdag, 4 timmars arbetsdag. Mm. Att vi tillsammans kan tjäna pengar till samhället. Utan nej, det ska bara hela tiden vara där privatiserande. Arbeta. Nu ska vi arbeta tills vi är 70 år för att få ut våra pensioner. Mm. Det är liksom jag tycker att om nu pratar om de här sakerna så blir det lite så jävla negativt. Men vi måste peka på saker och ting och lyfta samtalet lite mer på en högre nivå. Och titta bortom det där att vi inte ens får diskutera saker och ting, va?
Nej, men jag menar, alla de här sakerna finns ju som punkter. Censur, alltså allt det du säger.
Jag censurerar Facebook, naturvetare och homeopater som pratar om naturmedicin och sådär. Nej, då ska de smutskastas och kallas foliehattar. Om du pratar om elektromagnetisk strålning med mobilmast överallt. Mm. Så begriper ju vem som helst att det där påverkar ju människans biologiska system. Mm. När du får elektromagnetisk strålning, den som heter elsmog. Mm. Och att barn sover med sina mobiltelefoner i sovrummet, kanske till och med som väckarklocka. Mm. Under huvudkudden och lyssnar på musik och springer kring med de här i sina könsorgan. Mm. Ja, men då begriper vi vem som är som är lugn och logiskt tänkare att det måste ju påverka barn, till och med barn sitter med iPads och sånt där.
Ja, men överallt. Alltså, det är skrämmande.
Ja, det är skrämmande.
Ja, men inget land har så...
För då måste man återigen gå tillbaka till det här. Vad är sannolikt? Mm. Påverkar detta oss eller inte? Mm. Och är man då logiskt tänkande och lite bildad så begriper man ju att det är klart att det påverkar oss. Mm. Och då hamnar vi på politisk nivå. Nej, då ska locket läggas på. Mm. Då ska du förnedras för att du vill lyfta ämnet. Mm. Och du ska censureras om du börjar prata om detta.
Ja, men jag menar, det är precis som med vaccinerna, tänker jag. Det är ju bara att fråga sig, hur kom det sig att alla försäkringsbolag fråntog sig ansvar för mobiltelefonin för jättelänge sedan? Alltså så här, du kan inte få ut någonting på en försäkring. Jag tror till och med att det står... Det var Olle Johansson som jag träffade och gjorde en intervju med och sa att försäkringsbolagen tog sina händer från det här för länge sedan.
Ja, han du nämnde där, Olle Johansson. Ja. Mm. Han är ju en intressant person. Han är ju en slags forskare på Karolinska som har tagit ställning emot mobilindustrin och har ju mycket vatten på sin kvarn, för han är väldigt viktig. Alltså, han kan ju verkligen det. Mm. Han är ju insatt i ämnet. Yes. Har du gjort ett samtal med honom?
Ja, jag har gjort ett samtal och jag har fått så mycket skit. För det. Alltså många som, men just det samtalet verkade väcka väldigt, väldigt mycket liksom känslor hos andra. Och som direkt vet posta, han är utsedd till årets förvillare, hur kan du intervjua honom? Och jag tänker ju att årets förvillare, apropå logiskt tänkande, då tänker jag direkt, det måste ju ligga någonting i det han säger. För jag har ju också gjort en intervju med Annika Dahlqvist som också är utsedd till årets förvillare.
Mm, mm, mm. Ja, Annika Dahlqvist är ju en läkare som har pratat om fett och hälsa. Och sådär, va? Och hon blir ju inte... till och med utesluten ur så här läkarförbundet. Och
hon har lämnat ifrån sig sin legitimation frivilligt. Så.
Jaha,
för att hon inte orkar längre.
Alltså det du säger nu här och berättar att du har haft de här samtalen med dessa... ypperst kunniga och bildade människor som smutskastas, stämplas och förnedras. Mm. Och du kan ta Lars Bern som ett annat exempel som också mycket, som många följer. Mm. Människor som är nyfikna, open-minded, följer dessa kunniga människor, va? Och smutskastas då. Det är precis det handlar om, va? Mm. Modiga människor som tar ställning emot de gängse normerna och sånt där. Och det är fruktansvärt att vi ska behöva leva så i ett sånt här demokratiskt samhälle som Sverige som har kommit så långt ändå med våra val och våra val av politiker och samhällsbärare att inte människor med fakta och en annan inställning än den gängse och traditionella och den ekonomiska att de inte ska få komma till tals på ett sunt och bra sätt, va? När man tittar på de här tv-programmen, Debatt och allt det här, alla de här journalisterna som är i de här organisationerna som SVT och sånt där då, va? Alltså att inte de känner ett större samhällsansvar utan de löper med i den här makten av att de är ju indirekt delaktiga i till exempel förnedringen av en sån som hon, Annika Dahlqvist, då, och andra kunniga människor. De är medlöpare, dessa journalister som har egentligen förmågan att och mot djurets finns ju djurrättsmänniskor som avslöjar felaktigheter mot djur och sånt där, som till och med blir fråntagna sina Swish-konton. De kan inte ta emot Swish ifrån andra i allmänheten som vill stötta deras arbete att avslöja vidrigheter mot djur, va? Det är ju detta som är förjävligt och som är så fruktansvärt. Och där har du då och då en person som jag då som kanske skulle vara karismatisk nog att nå igenom en tv-ruta med väldigt viktiga och bra samtal med dessa människor inför en större allmänhet, va? Jag skulle aldrig få komma så långt. Det sitter någon sån här Anders Holmqvist på tv och pratar 30 minuter med någon politiker då, va? Han går igenom rutan, det är ju helt klart han gör. Men han sitter liksom och provocerar och liksom pratar. Det är allt det där antagonistiska sättet att föra en dialog på. Det ska han göra mot våra makthavare, helt klart, va? Men jag skulle vilja att man på något sätt, en kille som jag skulle kunna driva ett tv-program som, jag ska inte säga att jag ska släppa fram vilken galen panna som helst, utan jag skulle välja russin ur kakan, därför jag själv vet lite grann vad som krävs för att det ska verka logiskt, ansvarsfullt och vad är sannolikt, va? Och Lars Bern kan vi ta som ett exempel, som är så kunnig på det här med hälsa och som har en lång personlig erfarenhet. Har du intervjuat honom?
Ja,
va? Ja, du har gjort det, ja. Som har en sån lång erfarenhet av hälsa och själv blivit drabbad av felaktig skolmedicin. Varför kan inte han få komma till tals? Därför han är ju en revolutionär emot hela läkemedelsindustrin. Som styr och som vi, rent ut sagt, jag generaliserar, men så är det ju. Har vi inte sjuka människor så kan inte läkemedelsindustrin sälja tabletter till dem. Och då säger andra då, jo men läkemedel, de vill ju bota folk. Ja, det är klart att de vill, fast bara till en viss gräns. Det här är ju, it's all about the money. Följ pengarna. Följ pengarna, va? Och det har ju börjat, det har ju hållit på i, detta har ju hållit på sedan medeltiden. Och nu är vi framme i, som det heter, i vattumannens tidsålder. Och nu är det dags att resa sig och kasta av detta ok av penning som håller ner mänskligheten. Och befolkningstillväxten, sen jag föddes så har det fötts dubbelt så mycket människor på jordklotet. Det finns nu idag, sedan 1963, dubbelt så mycket människor än när jag föddes. Och hur ska man kunna mätta alla dessa människor då, va? Hur ska vi kunna? Vi kan ju inte ha ihjäl dem med sjukdomar och hoppas på att det kommer någon ebola som utrotar allting. Eller sitta och rulla tummarna medan det ska bli ett vulkanutbrott så hela Japan sjunker. Vi måste ju på något sätt planera taktiskt med just människor med bildning, kunskap och engagemang och kärlek som grundton för att bygga ett bättre samhälle. Då får inte ekonomiintressen och den här pyramidala, globalistiska, ekonomiska, vad man säger, dogma, det som styr planeten och mänskligheten, det måste bort, och det kan man göra på politisk väg. Men då kan vi inte ha massa tjafsare som är ute efter makt bara av principens, för principens skull. Utan det måste ju vara renlärda människor som har en grundton av kärlek för att hjälpa så många som möjligt. Va? Det är där vi är. Mm. Och då måste man ha en andlig grundsyn, tror jag, på människan. Mm. Människor med fakta och kunskap måste få komma fram utan att bli smutskastade. Mm. Kan man bli kortfatta.
Ja. Nej, men...
Den här utläggningen liksom. Mm. Nej, men du säger så här, gå tillbaka, ångra någonting. Man kan ju inte ångra att man själv skaffar sig bildning, eller hur? Va? Det är ju det handlar om. Att man läser och är nyfiken och öppnar. Och kristenheten, nu är vi här på Sigtuna stiftelsen, och den är ju även inom de här lärda, inom den här skolan av att, kring Jesus då, att Jesus har dött på korset för våra synders skull och allt det där. Det är ju fel tolkningar av denna lärde man Kristus som kommer kärleksbudskapet, att man ska älska sin nästa som sig själv. Det är principen. Det är den som ska råda i samhället.
Mm.
Och det är därför vi har hjälp av våra handikappade här i Norden och i världen generellt. Och det är därför vi inte har dödsstraff. Och vi försöker vara så hjälpsamma vi kan med skolor. Och här sitter vi i ett bibliotek som någon förmögen en gång skänkte till stiftelsen. Det är också hela den här givmildheten som förmögna med rätt tänk har hjälpt mänskligheten. Och jag är förvånad över att inte fler förmögna i Sverige tar steget över och börjar förstå sitt kall att med penning hjälpa just en sån som dig eller mig som vill sprida kunskap och kärlek indirekt till allmänheten och våra medborgare och våra medborgare här på jordklotet. Va? Mm. De har ju ekonomiska medel att kunna med enkla grepp hjälpa fram fakta. Då. Mm. Ta en person som han Olle Johansson och Mona Nilsson som jobbar emot vind mot mobilindustrin. Då. De hade ju med sin teknikkunskap kunna kanske med lite allmänbildning spridit enkla budskap med upplysningskampanjer, att barnen ska inte sitta med sina mobiltelefoner dygnet runt. Och man hade kunnat gjort folkbildningskampanjer av att det finns viss skärmtid. Mm. Det finns mycket man kan göra. Mm. Nej, men då ska de hela tiden jobba i motvind. Va? Mm. Därför måste de förmögna med patos och samhällsengagemang dela med sig av de vinsterna som de har gjort på andra människors arbete. Mm. För det ska vi inte glömma bort. Att det är det som har byggt deras rikedom och förmögenhet.
Mm.
Att man har tjänat pengar på andra människors arbete. Mm. Genom aktier eller indirekt eller affärer eller spekulation eller valutaspekulation. Mm. De här globalisterna som riktiga parasiter på världsbyggandet.
Mm.
När man är så förmögen att man kan med enkla medel, med datorer, spekulera och tjäna pengar 100-200 miljoner om dagen med några procent av sin enorma förmögenhet spekulera i valutor och bli ännu rikare. Va? Det borde ju förbjudas. Det borde vara totalt förbjudet.
Mm.
Sådana människor borde förbjudas. De är parasiter på samhällskroppen.
Mm.
Och det kan vi med hjälp av andra rika som skulle kunna ha ett stort hjärta. Och jag är förvånad över att inte fler av dem stiger fram och säger nu vill jag hjälpa till. Va?
Mm.
Eller se till att de på de fabriker som de är huvudägare i se till att den arbetskraften som jobbar på de här anläggningarna kommer ner i 6 timmars arbetsdag. Mm. Eller verka för en sån reform. Mm. Vilket vi vet att 6 timmars arbetsdag, mindre sjuktillfällen, mer utnyttjande av fritidsaktiviteter och hälsa skulle göra att företaget skulle i längden gå med ännu mer vinst om man är hjärtlig och hjälper till och använder kunskap och hälsa. Det är så korkat att vara en bromskloss för Herren egentligen, eller hur va? Mm. Ja. Men det är makt. Makt och rädsla. Mm. Och också att alla dessa sladderkärringar som springer kring och förstör. De sitter hemma på kammaren och sladdrar. Det är den här som går från gård till gård. Den här Krösa-Maja. Mm. Som går och slår, sätter käppar i hjulet för samhällsutveckling. Dessa jävla sladdrare. Mm. Det är fruktansvärt. Ja, ja. Mm. Och det är det här sladderkärringssamhället. Det är det vi lever i nu. Mm. Men alla ska sitta och kommentera och gilla och tycka. Mm. Om allt som skrivs i våra sociala flöden då va. Du råkar, om du vill diskutera det här med munskydd. Mm. Ja, till exempel då, i Europa eller i Sverige. Ja, då ska du få fan för det. Mm. För massa människor som sitter här och så tar det massa energi ur dig. Mm. För att du egentligen bara vill lyfta frågan i någon form av enkelt inlägg. Är det här rätt eller fel? Ja. Är det bra att gå och inandas sin egen koldioxid? Mm. Hur mycket hjälper det om du sitter i en bil tillsammans med någon annan?
Eller själv.
Ja, eller gå så här. Hur mycket? Då finns det en, vad är sannolikt, hjälper det, hjälper inte. Nej, då ska du få fram för det av dessa sladderkärringar som ska gilla eller antigilla och kommentera dig. Och så kanske du går över gränsen för man sitter hemma på kammaren. Och då kan man enkelt bara skriva någonting elakt som den andra. Och jag kan säga, jag är inte Guds bästa barn. Jag har gjort likadant. Mm. Men jag kan säga, lite medvetet gör jag ju saker och ting. Jag kastar in en pinne i elden för att det ska bli lite fire så att säga va, för att lyfta ämnet så där då va. Ja. Ja, vi skulle kunna sitta och prata om det här i timmar. Men vad som är viktigt någonstans är att gå tillbaka till det här med den här pyramidala ekonomiska situationen som mänskligheten befinner sig i. Den är liksom inmålad i den här ekonomistyrningen. Där den rike bara ska ha mer och där de nere på längst ner på pyramiden ska liksom bära det här på sina axlar. Va? Där har vi hamnat snett. Mm. Och vi måste ha politiker som tar oss bort ifrån det.
Mm. Och det har vi ju inte nu.
Du tar en sån kille som han, den här Birger Schlaug, han som var med och startade Miljöpartiet. Han är inte heller Guds bästa barn. Och han har ju olika åsikter. Och han har ju gått på hela den här koldioxid bluffen som jag tycker det finns, alltså där man inte tar hänsyn till att jorden är en planet som andas och som, där man klart och tydligt ser att vi går in i perioder av varmare klimat och sen blir det kallt och sen blir det varmt och det har, de borrar i iskärnor och de håller på, alla dessa miljarder människor va, och de håller på och nu är det inget snack om saken. Du är en konspiratör, du är nazist om du är emot den dogmen som alla ska leva under. Att vi ska betala enorma skatter för att koldioxiden är människans värsta fiende. Mm. Du vet va? Mm. Hela den grejen då. Vad skulle du säga om det? Vad var det jag sa där? Vad var det jag sa där om det? Jo. Han är exakt. Han har ju gått på den myten. Men han är ju ändå den slags politiker som hade lite sådär, just de här, när Miljöpartiet kom. Det gröna, lite nytänk. Han var en slags reformistisk politiker med lite nytänk då va. Den slags politiker ser vi inte så mycket idag va. Utan han är anpassad till att sitta hemma i huset och tänka och tycka på sociala medier och hålla Elvis Presley föreläsningar. Det vet va? Men du, återigen där, det finns så jävla mycket som alltid ska läggas locket på va? Och det är jävligt beklagligt. Så. Och jag kan säga, jag skiter i det lite grann. Jag har kommit till den punkten nu att Ja, men låt folk tjafsa. Mm. Snackepelle, det spelar ingen roll. Jag kan ta sådana små delikata grejer som i Halmstad, den bonhålan jag kommer från, va? Där håller olika fågelarter på att ta över hela centrumkärnan. Mm. Därför att tjänstemän och politiker, de förstår inte riktigt hur man ska göra. Och snackepelle och olika så här parkförvaltningar och allt vad fan de håller på med, va? Och du vet, du kan inte gå in i centrum utan att fiskmåsar bara kör mot det. För de har fått bygga sina revir uppe på alla tak. De har ju tagit sig in från havsbandet. Mm. Och så har de fått bygga sina bon överallt. Va? Så att om du har ett litet café med en liten sån, säljer lite kaffe och försöker överleva, som att sälja lite kaffe och kaka till någon, då ska deras gäster sitta där och bara liksom, för det kommer fiskmås, och de bara ökar och ökar och ökar. Och det finns kråkstammar som trycker undan andra småfåglar. För där finns ju pommes frites och skit som människor kastar och äter. Och du vet va? Men du ska ta upp, jag försöker ta upp det här va? Och engagera mig. Jag har skrivit insändare och kommit till tv och sånt. Och att liksom Peter Wahlbeck, han som är djurvän, vill utrota fåglar i princip va? Men jag säger, man får ju göra, när de häckar. Så ska man ju störa dem och ta väck bona, va? Så att de inte hinner lägga ägg. Så att de tvingas bort ifrån centrum. Det är ju bara att man bestämmer sig. Men dessa jävla snackepellar, de snackar emot och de håller på och diskuterar. Och så bara samtidigt bara växer då det här problemet. Och det är lite grann, hävdar jag, symboliskt för hela samhällskroppen. Det är symboliskt för hela skiten. Att så det hela tiden är alltid någon snackepelle som blabbar bort det. Och sen ska det vara i det godas namn. Och det ska vara så gott. Och dessa godhetsknarkare då förstör ju också mycket då. Och då har man sagt, ja men ska inte de få vara godhetsknarkare? Men återigen, det handlar om godhetsknarkeri får liksom inte tränga bort sunt förnuft, va? Så det är så jag tänker hela tiden då.
Ja, nej, men jag tänker på att vi kanske ska avsluta kring de här, alltså när vi ändå är på Sigtuna stiftelsen och har det vackra ljuset som kommer in och prata om tro liksom, och du är ju kosmolog.
Ja, just det, kosmolog. Ja, det är ju, låter lite töntigt kanske så här, kosmolog. Men vi sitter uppe i någon slags högsta punkten här på det här.
Yes.
Jo, ljuset kommer in, vi har sett det blir ju, jag trodde att, för de har sagt på radion att det ska regna idag. Och jag ska träffa mina vuxna barn i stan, i Stockholm. Och jag sa, ja, vi får vi se om vi kan träffas, för det ska ju regna idag. För de har hotat med regn nu i 3 dagar. Men tydligen tittar solen fram och då. Nej, men det här med tro är ju lite sådär att tro kan ju förflytta berg. Och om vi nu ser lite grann på det här med, jag kollade på ett intressant samtal där han, den här Jomshoff, vad heter han? Han är partisekreterare för Sverigedemokraterna. Han läxades upp nu av den här Anders Holmqvist på tv, va? För han hade ju sagt lite taskiga saker om islam och islamister, där han hade liksom dratt alla ut med en kant, va? Men islam som religion då, alltså, har ju, det var ju stora tänkare. Jag kollade på ett annat program på Kunskapskanalen som handlar om islams historia. Vilka stora tänkare de var inom matematik och rymd och allting. Det finns ju ingenting kvar av det, utan det är de här mullorna som styr indirekt hela Europa då. Dels inom flyktingströmmar och det att de skänker pengar till olika moskéer för att få in människor i just tron. Och den kan förflytta berg. Att du skapar de här kultur... De var inte inne på det ämnet. Utan det var bara negativt. Hela den intervjun gav ingenting. Utan det bara befäste att journalisten läxade upp politiken. För han hade sagt lite plumpa grejer som han sen skulle få äta upp, va? Men samtalet som du och jag har här kommer ju bli bättre. För att jag hävdar ju att just tron är ju farlig. När vi då inte försöker utbilda människor då, utan vi låter just kanske tron få blir nästan större än den här lagen. Vi sitter ju här och tittar ut över de här ruinerna i Sigtuna. Och vi är här som är någon slags bildningens tempel inom kristenheten. Där vi har följt det nya testamentet. Det finns en klar linje i utveckling här, va? Med kvinnans frigörelse, kvinnliga präster, och kvinnliga kyrkoherdar. Mm. Jag menar, och så vidare. Kvinnliga, vi har väl den, vad heter hon, Jacqueline. Mm. Vad är hennes titel? Överste prästinna. Mm. Vi ser en klar medvetandeutveckling där vi ändå liksom har gått i med logik tillsammans med tron. Men i islam och allt det där, det vrider ju klockan tillbaka, tycker jag lite grann. Mm. Och det lyfter ju inte den här journalisten upp, utan han bara rackar ju ner på politikerna. Och där tycker jag är lite fel, för att det borde vi lyfta lite mer. Att det här med att tron är ju bra på viss gräns. Men sen så måste man ju förstå att där vi är nu rent andligt, det är ju inte slutmålet. Nej. Utan vi måste ju kunna gå vidare. Jag menar, för 10 000 år sedan så bodde mänskligheten i grottor. Och tillbad månen och solen, och det fanns flera gudar. Mm. Du kunde ha en gud för skörden och en gud för huset. Och i Indien är det fortfarande så, de har massa olika gudar. Mm. Sen enas gudsbegreppet, man får en gud. Men det där med att Jesus skulle ha varit Guds son, att man kan tillbe Jesus likadant. Det är en olika, där kommer vi in i olika skolor inom det här med tro och sånt, va? Mm. Där logiken många gånger får liksom backa tillbaka mot vad som egentligen verkar sannolikt och osannolikt. Sånt där, va? Men tro är bra, men jag hävdar ju då, för att komma någonstans, den här lilla svar på din fråga. Att tro är, det är bra, men man måste komma förbi tron och vilja veta. För tro är egentligen samma sak som att inte veta. Du vet inte. Mm. Du tror, du tillfredsställer dig med det svaret. Mm. Tro så blir du nöjd. Jaha, okej. Okay. Men varför det då? Ja, alla vi andra tror. Vi är ifrån den religionen, vi är ifrån den kulturen, vi är ifrån den gruppen, vi är ifrån den flocken. Och vi ska hålla ihop, för vi har den tron. Mm. Du vet, va? Mm. Jag har ju skämtat om detta som ståuppkomiker. Mm. Om judendomen. Mm. Om den tron. I judendomen, där har du ett klart exempel. I det gamla testamentet, där pratas det om profeten som ska komma. Och det finns mängder med omen och tecken på att Jesus var den profeten som i det gamla testamentet var beskrivet. Sen när han väl kommer, nej, då är det inte han. Mm. Det är ju fullkomligt glasklart att profetierna i det gamla testamentet, det är Kristus, Jesus Kristus. Nej, då är man kvar i sin gamla tron. Och det skapar ju enorma konflikter. Att de är någon slags Guds utvalda folk. Mm. Som inte kan ta väck ögonbindeln och inse att ni missade tåget, va? Ni missade tåget. Det där får vi inte prata om. För nej, då är du nazist och du är rasist och hit och dit. Och antisemit, va? Mm. Du är bestämplad av det värsta du kan bli i samhället. De har byggt upp det här Guds utvalda folk, judarna. De är så heliga så du får aldrig, det är untouchable. Mm. Och så vidare och så vidare. Va? Det är hela det, så det är väldigt viktigt egentligen att prata om tro och andlighet och religiöshet på den här nivån som vi gör nu. Där jag klart och tydligt vill poängtera att det är alltid utveckling, utveckling, utveckling som gäller. På alla plan. Fysiskt, klädmässigt, tekniskt, men också andligt och själsligt och jaget. Vi utvecklas som individer också och söker oss mot det som är logiskt, om man nu ska säga så. Mm. Vad är logiskt? Vad är sannolikt? Är det sannolikt att nu är vi nöjda? Jaha, nu ska vi tro på Jesus och de ska tro det. Och de här i islam ska bli fler och fler som tillber Allah på den nivån och så vidare. Och då har de olika regelverk, vad som är en bra muslim och inte och så vidare. Va? Vi har hamnat i en återvändsgränd även där. Va? Mm. Och då vill jag återigen poängtera det. Vad händer då? Då vill jag säga att det finns en andlig kraft. Det finns ett ljus och en gudomlig världsplan. Va? Där människan måste gå hand i hand med på ett rätt schysst sätt så alla hänger med i tåget. Va? Det är samma sak som du kan inte kräva att alla ska bli veganer över en natt. För då far många illa. Man måste gå sakta fram på ett schysst sätt. Va? Och återigen, där har ju då public service och förmögna möjlighet att hjälpa till att sprida för människomassorna kunskap och idéfundament. Men det gör de inte. Utan de backar hem och är rädda och hit och dit. Va? Det är, återigen, jag vill säga det, att utveckling och medvetandeutveckling, det är det som vi kan se. Och varför skulle den stanna och upphöra nu? Även inom det andliga så kommer det nya incitament, va? Som det heter på vårat språk, kosmologernas språk. Impulser ifrån det gudomliga. Impulser. Man får nya impulser. Och det nya testamentet, det var en sån impuls, va? Det gamla testamentet var också en sån impuls. När Moses sa att nej, nu ska ni inte ha massa olika gudar, nu ska vi ha en gud, va? Jehova. Man ska ha en gud, man enade gudsbegreppet. Och sen så är det lite öga för öga, tand för tand och 10 guds budord och sådana saker. Vi ser en klar medvetandeutveckling. Du ska inte stjäla och du ska inte begå äktenskapsbrott och sånt där. Man får regelverk. Sen kommer Kristus med en ny impuls, va? Och nu kommer då det tredje testamentet. Den intellektualiserade kristendomen. Där man försöker ta sig bort ifrån tro och börja använda med sunt förnuft. Vad är logiskt, va? Mm. Och då är det ju det här med karmalagen och sånt som vi inte kommer hinna komma in på nu. Det här, va? Därför det är ju det är stränga grejer. Därför man måste poängtera att vi pratar om en evighetsmodul här. Mm. Där reinkarnationen är ett fundament. Och där människor med minnen av tidiga jordliv, nära döden upplevelser och så vidare och så vidare. Människor som är mediala så att det blir spooky, inte ska få tryckas ner. Mm. Och de här medlöparna i journalistkåren ska inte få behandla dem styvmoderligt och förnedra dem. Och säga du ljuger. Nej, hon ljuger inte. Hon har haft en nära döden upplevelse och alla vittnar om samma princip i det skeendet. Hon ljuger inte. Hon var inte påverkad av droger. Och han, den gamla metallarbetaren som upplevt samma sak, han ljuger inte heller. Så snacka inte skit. Låt dem få komma till tals. Va? Mm. Det är dit hem jag vill komma.
Ja, men det är underbart.
Det låter kanske lite strängt när jag säger så här. Va? Nu låter jag lite bombastisk och så. Det är jag inte. Utan jag menar på att detta är ju allra högsta grad kärlek att just fakta, kunskap och spirituella ämnen, hälsa och sånt får komma ut och komma till tals. För människokroppen är ju också som en gitarr kan man jämföra det med. Att när vi äter de här kemikalierna genom vår mat och droger och alkohol och äter den här klistriga glutenfödan och med de här kött i olika konstellationer som är stekta och förändrade, så blir vi ju inte så speciellt välstämda. Vår gitarr blir ostämd och då kan inte de här andliga impulserna komma in i människan. Det är viktigt att poängtera det, va?
Ja, nej men jag... Det är svårt att inte känna med dig här och jag tänker också...
Ja, jag blir lite så här sentimental och man jagar upp sig själv sådär, va? Men det är ju bara bra. Jag är ju lätt för att ta fram känslor och så, men du förstår min poäng här. Va? Du snackar själv någonting om att du är ju insatt i det där med hälsa och sånt.
Ja.
Många äter ju väldigt ohälsosamt och då gör det ju att de kanske blir deppiga och sånt. Va? Och bara rakt på sak också, ta alla de här ADHD-grejerna nu som dyker upp bland våra ungdomar, va? Det är ju inget snack om saken att det hade man ju kunnat dämpa det där om de hade varit ätit lite mer hälsosamt och uteslutit socker helt, alltså. Det är ju inte så att man ska, en liten glass då och då. Utan ett barn, en förälder med ADHD-barn, ett eller två. Den hade kunnat få mycket hjälp om det barnet och den familjen hade kunnat verkligen anstränga sig för att en annan slags kost, rent ut sagt. och få hjälp med det. Mm. Men då finns det inga pengar, sägs det då. Mm. Men det finns pengar. Det finns pengar till kunskap och argument för kunskap och hälsa. Mm. Och det är samhällets arv, det är plikt och borde vara fullkomligt naturligt på läkarutbildningar att man pratar om kost. Alltså. Mm. Man blir ju vad man äter. Mm. Så är det ju bara. Mm. Och då vänjer vi och vänjer våra barn vid ohälsosam kost. Va? Mm. Och sen är det också naturligtvis ett ekonomiskt problem. Mm. Att familjer med dålig ekonomi hellre har inte råd. Men titta i Amerika där människor är stora som hus. Mm. Det beror ju på att de äter ohälsosam kost. För de har inte råd med någonting annat än den här billiga skräpmaten. Mm. Och så vidare. Och där har vi ett stort samhällsproblem. Därför att hälsa och modiga människor, kunniga människor inte får komma fram. Utan de hindras ju av, av vad då? Jo, då kan man ju ifrågasätta, du som alla, vilka är de? Vilka är de? Vilka är de? Jo, det är den här geggan av den som sitter högst uppe på pyramiden. Mm. Dit alla de här slimmade organisationerna, de här materialisterna. Mm. Ska ha mer och mer och mer och tjäna pengar i olika aktier som man ska investera och ha sig i då. Mm. Det handlar om hälsa för att anden, sunda vätskor kan göra att man kan tänka på positivt. Och studenter på universitet och sånt borde ha mycket mer tillgång till det som vi sitter och pratar om här. Som vi då, kosmologer, man säger, ser lite självklart. Då. Vegetarisk mat och bla bla bla, veganmat och så vidare. Det finns så mycket som man skulle kunna komma med kunskap, argument, lägga fram bevis och så vidare. Då. Ja.
Ja, men man gör det ju till någonting flummigt och konstigt. Att äta bra mat och liksom leva hälsosamt och ha en tro på någonting större. Att
det skulle och då vara säger man så här, vilka man gör det, vilka gör det. Ja, det är det vi sitter och pratar om här. Och då har vi pratat om den här ekonomistyrningen då som vi har hamnat i. Mänskligheten har hamnat i den här materialistiska. Och det handlar lite grann också om, tror jag, och mångt och mycket också, att i och med att människans intellekt inte kan tillfredsställa sin andliga, religiösa, den intellektuella människan kan inte tillfredsställa sin religiösa syn med att tro. Om det hade varit så väl att den förmögne som har tillgång till medel så här, ja, jag tror på han som säger att jag ska skänka alla mina pengar till hälsorörelsen, då, så funkar det ju inte. Utan de tror ju inte på någonting i princip. De tror ju på att det gäller nog bara att leva ett liv. Och då ska nog fan ha den finaste bilen i villaområdet och den dyraste tv-apparaten. Mm. Och mina barn ska ärva det här. Så nu gäller det fan att tjäna hur mycket pengar som helst för de ska ärva det. Min släkt ska hedanefter inte behöva lyfta ett handtag. Mm. Och de ska ha fina bilar. För de lever också bara ett liv. Den här ettlivsprincipen som gäller. Eller så tror du då va. Mm. En sån som jag då som pratar om en logisk utveckling med reinkarnation och sådana saker. Men det kommer ju att komma. Ljuset har redan segrat. Det som händer nu på jordklotet. Det är att mörkret stretar emot. Det är det som vi ser överallt. Mm. Mörkret stretar emot. Mm. När nu ändå ljuset har segrat. Alltså man kan säga att när Jesus föddes, för att avsluta i Sigtunas tid, då hade redan ljuset vunnit. För det är den principen som gäller och det är den som kommer att segra. Mm. När det blir en automatfunktion, när vi har tränat i våra liv, tränat på reinkarnation och tränat och lärt och tränat och övat, då blir det en automatfunktion, precis som du hoppar på en cykel och cyklar iväg. När du var 10 år eller när du var 3 år så kunde du inte hålla balansen och det var farligt för dig att ge dig ut i trafiken. Du hade massa regler som du skulle titta på och du fick använda ditt hålla balansen samtidigt som du skulle ha koll på allting. Idag hoppar du upp på vilken cykel som helst och cyklar iväg. Du gör det automatiskt. Så kommer det också bli i anden. att vi blir nästan kärleksfulla. När vi har övat och lärt och tränat och praktiserat den här principen. Och som sagt, jag är inte Guds bästa barn. Det kan jag säga. Jag har svårt och jag har dåligt tålamod. Och ryar och är sträng mot både och säger och tycker vad jag vill och svär och dominerar. Och så här. Jag är inte någon kristusvarelse. Men jag har ju ändå redan på något vis tagit ställning för att ändå tänka i de här banorna. Och så ljuset har redan segrat. Mörkret stretar emot. Och de har inte en chans för att människan vill utvecklas, utvecklas och utvecklas. Och där i ligger den automatiska segern för ljuset. Halleluja.
Det är ett perfekt slut. Ja.
Ja. Mm. Var det bra slut eller?
Ja, det tycker jag.
Ja, det var ett trevligt samtal. Jag tycker det var roligt så här. Man blir lite, man kommer igång. Man kommer igång. Halländskan kommer igång.
Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att avsluta också med liksom något hopp.
Ja, jo. Ljuset har segrat. Mm.